Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Idag är det tisdag den 12 november och det är novemberrusk tycker jag, men jag cyklade ändå till jobbet, som jag kallar det här för
visst är det ett jobb. Och jag heter Karin Fagerlund och tekniker är Gunny Jonsson. Idag så ska ni få höra en hel del, men vi börjar helt enkelt med Lionel Richie, Hello.
Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Ja,
Tyvärr finns ingen som Lionel Richie som kan få en i stämning så bra. Eller vad tycker du, Ingrid Karlsson, som jag har på tråden?
Jo då, det tycker jag.
Ja, bra början på dagen.
Ja, jättebra.
Ja. Innan du ska få berätta om dagens namn så tänkte jag, jag brukar sätta dig på prov, men jag ska inte göra det. Jag ska tala om istället när solen går upp idag, för att det sa jag inte nyss. Och den går upp nämligen 7:47.
Ja, den skiner in genom mitt fönster här just nu. Ja. Jag har dragit ner persien.
Jag hade den i ögonen när jag cyklade ner i morse. Mm. Och sen så går den ner 15:24.
Ja,
så
ja, att, ja, det blir bara mörkare och mörkare på eftermiddagarna nu.
Nu går det fort.
Ja.
Och förändringen är enligt vad jag läste då 11 timmar och 32 minuter sedan sommarsolståndet. Aha, så att det är väldigt snabba ryck nu.
Ja, ja.
Men snart får vi tända julgran, eller ja, i varje fall julgrans julbelysning och så.
Ja, först, ja.
Ska vi ta det först?
Ja, gör det. Ja.
Nu tar vi namnen.
Ja, det är den 12 november, då är det Konrad och Kurt. Och Konrad, ja, det är ett tyskt namn som i äldre tider stavades Kuondrad, vilket var sammansatt av två ord som betyder djärv och beslut. Och namnet, det har stått i almanackan i långa tider. Placeringen 12 november fick Konrad 1778. Och runt förra sekelskiftet hade Konrad sin senaste popularitet. Och det ökar något nu som tilltalsnamn bland de yngsta. Men Kurt, det är nästan helt utraderat som tilltalsnamn bland de yngsta. Var ett modernamn under 20- och 30-talen. Kurt dök upp i Sverige på 1600-talet, men förblev länge ett namn för adeln. Det var först på 1900-talet som namnet blev allmänt spritt. Härstammar ifrån Konrad och betyder djärv rådgivare. Och de båda delar namnsdag sedan 1986. Och du vet, Karin, 14 februari är alla hjärtans dag.
Ja.
Men idag såg jag, då är det alla krossade hjärtans dag. Ja, ja. De hittar på allt, hör du.
Ja, där finns det ju att ta av, skulle
jag
tro.
Ja, jag menar det. Men om vi fortsätter, så 13 november, då är det Christian och Christer. Och då är det smörgåstårtans dag. Jag talar väl om alla de här dagarna.
Ja, det är så kul, 14 tycker jag.
14 november, Emil och Emrika.
Erika, kanske.
Och det är ostkakans dag och arkivens dag. Då brukar ju arkiven ha öppet här i Gävle.
Ja, just det.
15 november är Leopold. 16 november på lördag är det Vibeke och Viveka. Och 17 november Naimi och Naima. Och då är en dag som jag gillar. Det är Napoleonbakelsens dag.
Mm.
Och 18 november är det Lillemor och Moa. Men som sagt, vad, känner ni någon Konrad och Kurt, så gratulerar ni det idag.
Ja, tack så mycket.
Ja.
Ska du ut i solen nu då?
Vi får se.
Ja.
Tack.
Tack snälla. Då ska vi lyssna på Thomas Ledin. Och alltså, kom ihåg att lyssna på texten nu. För det första så heter den väldigt märkligt. L-U-O-Äten. Jag förstod ingenting. Men om man lyssnar på texten så förstår man.
Är du oäten, ungvaske? Kom in, kom in. Här finns det mat på bordet och alla. Jag är du oäten och hungrig? Kom och sätt dig. Här finns det bryta så det räcker för det alla. Vars nu har du varit hela dagen? Snart har veckan gått. Hela dyen är full av hallon, se alla litrar vi fått. Är du okramad och vätsken? Kom in, kom in. Här finns det armar och solsken åt alla. Är du oerhört och vätsken? Kom in, kom in. Här väntar strömmingar och potet på alla. Jag är du oäten sliten och hungrig. Kom och sätt dig här. Här är en dukad för dig pojk. Färdera. Det var bara mörten i nätan när vi vittja igår. Och ingen jädda satt i saxa. Kan du tänka, ja vem förstår. Är du okramad ungväsken? Kom in, kom in. Här finns det armar och solsken åt alla. Tidningar gör du jämt ingenting. Du kan ro över till andra sidan. Sen ta backen i ett spring. Är du okramad ungvasken? Kom hit, kom hit. Här finns det armar och solsken åt alla. Armar och solsken åt alla. Här finns det armar och solsken för er alla.
Hallå. Ja, det var ju alltså Thomas Ledin. Om ni lyssnar på texten så förstod ni var det, att det var något väldigt poetiskt. Nu så tänkte jag bara berätta vad vi, första timmen, vad vi ska göra. In i studion har jag fått Göran Oskarsson redan nu. Jag ska snart hälsa honom välkommen hit. Men, och han ska berätta om hjälptransport till Ukraina. Och sedan så första timmen här så kommer det boktips med Gunni, våran tekniker som breddar ut sig i kunnandet. I andra timmen så kommer Marianne Minell och Gunnar Lidfält och de har upptäckt en ny park igen och den heter Vävareparken. Blues som vanligt med Sven-Erik Lundberg. Och han kommer också vara med i panelen den här gången. Och så blir det Ulla Ejemar som är ny. Och så blir det Conny Persson. Men nu ska jag ägna mig åt Göran Oskarsson. I varje fall cirka 10 minuter.
Oj.
Välkommen.
Tack så jättemycket. Tack.
Jaha, 15 minuter.
Till och med det.
Ja, då har vi tid. Du har mycket att berätta, det vet jag. Jag har klippt ur här en artikel som var i El Dagblad för några dagar sedan. Och jag har förstått att engagemanget för dig har varit enormt då under flera år.
Ja.
Berätta.
Ja.
Du kan berätta först, vem är du?
Ja, precis. Det kanske folk undrar. Jo, ja. Som sagt, Göran heter jag. Oskarsson i efternamn. Jag är egentligen smålänning. Envis smålänning. Har bott här uppe i Gävle sedan 1990. Har fru och barn. Vi har 4 barn, vi har 13 barnbarn och vi har 4 barnbarnsbarn. Så det är familjebildningen. Och så har jag jobbat som pastor här i Korskyrkan i Gävle då.
Ja.
Så det är genom kyrkans värld. Och sen 1995 faktiskt installerat som pastor då. Och så har jag varit där i ungefär 23-24 år. Och nu är jag pensionär då. Ja. Sen några år tillbaka. Så det är lite min person. Så.
Ja. Mm. Mm. Du, egentligen har ju du fullt upp hemma, vad jag kan förstå.
Jag har hund också.
Alla dessa barnbarn och så vidare. Ja, dina barn är väl utflygda?
Ja, det är de ju. Men barnbarnen finns.
Ja.
Så i natt har vi haft en flicka som har sovit över.
Jaha,
och så det blir alltid så. Men det är ju en härlig krydda i livet.
Ja, såklart.
Ja.
Var glad för det så länge du kan.
Ja.
Men nu är du här av den anledningen att du har engagerat dig i att hjälpa krigets offer i Ukraina.
Ja.
Och jag läser här och blir så imponerad av att du åker alltså. Den kommande resan blir hans 11:e sedan krigsutbrottet, står det.
Mm.
Jag trodde 4:e, men 11:e.
Mm. Det är så här, jag har ju vid sidan om min pastortjänst under alla år, så har jag haft en behörighet för tung trafik och kört lastbil i många år. Och då har jag med den i bakfickan där. Och så har jag kunnat ställa det upp. Och då fick jag ju, vad ska jag säga, efter min pension, så började väckas tanken att när kriget startade i Ukraina, här måste vi sätta in resurser där vi kan. Och varför vi kan göra det från vår kyrka, det är därför att vi har ju startat, under faktiskt min tid då, startade vi Erikshjälpens butik på Södra Skeppsbron här i stan.
Mm.
Och där är vi är samarbetspartner, så vi jobbar ju där tillsammans. Och där har vi då möjligheten att ta in saker och göra i ordning och lasta och köra ner. Och så att då såg vi möjligheten där, va? Och började på det sättet genast efter kriget. Så jag tror det var 3 eller 4 veckor efter krigets start då. Då var vi nere, de 2 första resorna var vi ner till Lublin i Polen.
Jaha.
Då kom vi inte in i landet. Men då hade vi en depå dit, vi körde det då, och så lastades det över i en ukrainsk lastbil som körde det in i landet då, bort till Poltava, som vi hade också då som en kontakt genom en annan organisation här i Sverige. Så vi är flera organisationer som organiserar de här hjälpsändningarna ner till Ukraina.
Jag förstår. Men det är du som kör bilen hela tiden och hela vägen, eller har du avbytare?
Ja, vi är 2 chaufförer oftast när vi åker ner.
Och hur många medarbetare?
Det kan vara många. Nu, i det här tillfället som vi åker nu, då är vi 3 bilar som går tillsammans ner. Så 2 kommer från Kalmar och 1 kommer härifrån.
Okay.
Och så möts vi i Polen och så åker vi ner och in över gränsen, och då går vi tillsammans in i landet och till samma station. För vi kör alltså till staden Lutsk i Ukraina.
Mm.
Och där har vi då ett centra. En gård som organisationen Filippus Ukrainahjälpen ifrån Örnsköldsvik köpte in i början på 2000-talet. Och det går också under namnet Filippus Human Aid Transport. Och då köpte man in den gården, och det var från början bara en sommargård, men nu är renoverad till att vara vinterbonad. Och det har ju då tagits emot inhemska flyktingar, barn och ungdomar, ensamstående mammor efter krigets offer och allt det som har skett. Och det är en ständig pågående rörelse med 200 sängplatser på den platsen också.
Oj,
och då har vi då också den här lastmöjligheten. Vi har en depå, vi har verkstad, vi har allt vi kan tänka. Det är som en egen stor funktion i utanför Lutsk, ungefär 1,5 mil utanför Lutsk.
Och dit har inte bomberna nått, eller?
Nej, precis. Och det är just det som är det fantastiska, att det ligger i nordvästra delen av Ukraina under Belarus. Och det är väl det mest skyddade området som vi upplevt under de här åren, under krigets tid då. Vi var nere för 1,5 år sedan, då var det en skjutning mot SKF-fabriken i Lutsk. Det är nog den enda jag har varit med om eller hört talas om det. Det var några dagar före vi kom ner då. Men annars har det varit väldigt lugnt just där.
Mm, mm. Ja, det är väl tur det. När åker ni nu då?
Den 21 åker vi nu, så den är lastad och klar, lastbilen.
21 november?
Ja, precis. Så att då åker vi nu.
Är det lastat och klart redan?
Ja, det gjorde jag igår.
Ni har varit nere på Erikshjälpen. Så...
Ja, och det är precis så, andra platser, Edsbyn, Bollnäs och här.
Ja, just det.
Och så blir det ju som då att varje gång vi lastar lastbilen, då måste vi ju väga den och så deklarera vad vi har i den, och så skickas papperna till Tullverket på Arlanda i det här fallet då, som genom papperna och de är i ordning till tullarna och så vidare.
Det är något fel någonstans på vägen, utan det måste funka naturligtvis.
Ja, det är så.
Och då är frågan, hur mycket har ni fått in, om vi säger den här gången?
Alltså du tänker på nu förnödenheter.
Ja,
och kära någon. Alltså, det vet att det
jag vi... kanske ska räkna upp ifrån det som står här. Jag vet inte.
Ja, alltså man säger så här. Vi har ju, på vår lista har vi skrivit allt från mat till kläder, välling, nappflaskor. Allt man kan tänka som behövs i livet.
Ja.
Och i synnerhet då människor som är helt utan efter bombningar. Och sen har vi specialiserat oss tillsammans som organisationer på att få fram elverk.
Jaha.
Små och stora. Det största elverket vi har haft nere var 12 ton tungt och gav 1000 kilowattampere. Och som kan sättas in då till sjukhus eller större hus eller vad man kan tänka. Va? Och så det har vi hållit på med sedan ganska så snart efter kriget började.
Fantastiskt.
Ja, det är så. Så att det är många som är med och sponsrar. Företagare, enskilda, kyrkor och andra organisationer i samverkan.
Mm. Mm. Har det varit mycket folk som har kommit och hjälpt till?
Ja,
det
har det varit. Det är absolut har det varit. Och sen framförallt det jag tycker man blir mest tagen av, det är ju alltså det allmänna engagemanget intresset. Och intresset att människor är så med på det här. Och det roliga är att man säger när man kommer att när gör vi det här nästa gång? Det finns en slags vi-känsla i det. Och det finns hela tiden ett tänkande att man vill sträcka sig till nästa. Man vill vara med om det här. Och man känner glädje i det. Så att det är väldigt spännande.
Ja, tror jag.
En förmån.
Ja, jag förstår det. Är det så att din fru och dina barn också har blivit engagerade i det här, eller?
Ja, framförallt min fru. Hon har jobbat på Erikshjälp i många år också. Ja. Så att det är ju en naturlig del i det. Sen är ju barnen mitt upp i livet med allt vad det innebär och så här. Ja, men visst, de är ju involverade antingen de vill eller inte på ett vis.
Nej, men jag tänkte att det skulle vara kul att gå ner dit och hjälpa till lite. Men,
jättevälkommen. Jättevälkommen.
Ja, det pågår fortfarande, eller?
Ja, nu, den här insamlingen, nu är den är... över. Mm. Alltså vi fick ett faktum var att vi har fått in så mycket för om åren eller för tillfällena tidigare så vi har tvunget kottat av den här gången. Så nu hade vi 2 veckor. Förut har vi haft 3 veckor. Vi hade 6 dagar inlämningsdagar. Och hur vi än försökte strypa det så blev det i alla fall så mycket, va? Så att det är fantastiskt.
Ja. Ja, det är ju verkligen.
Ja,
men och man vet ju att det kommer till nytta.
Ja, det är det som är det viktiga. Och det tänker jag för den enskilde givaren. Att veta att det är lastas. Det finns en logistik i det.
Mm.
Det lastas här. Det går via skepp eller via båt då. Nynäshamn till Gdansk. Från Gdansk genom Polen. Genom gränsen och in i Lutsk. Och där går det vidare ut till fronten, det är dit vi bestämt att det ska komma. Till fronten ska det komma. Så det här som vi nu skickar till Poltava, då kommer det till en församling där.
Mm.
Den heter The Light of Life.
Mm.
Och då tar de hand om det här och också åker de ut i fronten med kläder, tecken, mat och så vidare.
Jag tänker när ni kommer över gränsen, då går ni igenom tullen. Ja. Går de igenom det här ordentligt?
Ja, det kan
de
vara.
De är väl livrädda för att det ska vara knark och sånt förstås.
Ja, och det förstår man. Absolut. Nu ser de, för våra bilar så står det ju Human Aid Transport. Va? Och så det, vi har ju ofta får vi åka förbi miltals långa köer, kan jag tänka.
Ja.
Alltså det kan ju vara tusentals lastbilar som står och väntar.
Oj.
Och då får vi eskorteras ofta av polis genom eller förbi allt det här.
Så
och fram.
Utmärkt.
Ja, det är helt otroligt. Mm. Men ändå kan det ta upp 4, 5, en gång jag var med och då tog det 18 timmar. Alla pappas existensen. Först på den polska sidan och sen ukrainska sidan. Så det kan vara ganska tidsödande.
En fråga, när sover du då?
Ja, nej, men i och med att vi är 2 chaufförer så sover vi sover oftast i lastbilarna. Det gör vi faktiskt.
Ja.
Men det händer att vi stannar på hotell också så vi kan få in det också i resan. Så det kan
för det är viktigt.
Ja, absolut. Ja. Så är det. Men vissa nätter blir det mindre eftersom det kanske då drar ut på tiden med tullarna till exempel. Det är det mesta då som förändrar.
Det. Mm.
Och så blir det mindre sömn då. Men så får vi ta igen det. Och när vi kommer ner till vårat center då får vi ofta vila ut en eller 2 nätter där.
Ja. Och så, jag tänkte precis fråga det. Då är ni ganska färdiga när ni kommer ner där.
Men, ja.
Ja. Och sedan stannar ni kanske bara några nätter och så tillbaka igen då?
Ja, oftast en natt eller kanske två.
Ja.
Men det som är, alltså det är så inspirerande att vara med om det här. Så ja, i somras till exempel, då var min fru med ner, så då åkte hon med mig ner. Och då, det var i juni månad. Och då var vi ner, då mötte vi alltså barn och ungdomar från Charkiv som var där på läger en vecka.
Ja.
Och då såg man ju, för varje sommar tar vi emot runt 1600 barn från Charkiv som kommer för att få en lugnare vecka. En bomber och
i
skyddsrum.
I Sverige eller där?
Nej, i Lutsk. Det är alltså 90 mil ungefär, 85-90 mil från Lutsk till den här regionen, Charkiv. Och då så bekostar vi i organisationerna det här veckovis då för 100-120 stycken barn och ungdomar per vecka. Och så fortgår det över hela sommaren. Så jobbar vi också då.
Och var kommer alla pengar ifrån?
Ja, precis. Det är det som är den stora utmaningen, kan jag säga. Enskilda, företagare, organisationer, kyrkor. Det är lite så vi jobbar. Det är alltså en ideell verksamhet.
Skickar ni ut folders och sånt där och tigger pengar på det viset?
Ja, alltså vi, precis som nu när vi gjorde insamlingen, då hade vi som, jag tror det står till och med där någon slags swish-historia där,
ja, ja,
till ett 90-nummer, och då går det upp till en organisation uppe i Bollnäs då, och det är då märker man det med, vad heter det, Ukrainahjälpen Gävle, så att vi vet att det kommer härifrån.
Ja.
Och det har kommit in faktiskt väldigt bra.
För jag ser här att det kostar 70 000 ungefär för färgbiljetter och drivmedel. Det är ju jättedyrt.
En stor del är ju färjans kostnader.
Ja, det är fantastiskt det ni gör. Jag blev så imponerad när jag läste det här. Så jag tänkte att det här måste vi göra reklam för.
Ja, men tack. Alltså, ni är fantastiska. Men jag tycker det är så viktigt att man får fram det, att det här gör vi ju tillsammans.
Ja.
Och då ser man ju det här, att det finns en sån, vad ska jag säga, vaksamhet över att vi får hjälpas åt och få ut det här. För många känner ju inte heller till det. Och får man bara veta, då har man ju nästan stått färdig på att kunna hjälpa, men man vet inte var man ska vända sig, att kunna skicka sin hjälp. Lite så är upplevelsen också, att man säger, och äntligen får vi vara med och hjälpa till. Och så känner alla sig på det viset viktiga.
Då ska vi avrunda det här lite grann och göra en liten sammanfattning, tänkte jag. Den är ju helt enkelt det att du och dina medhjälpare här åker ner då, som jag sa, fjärde gången. Vad fick jag det ifrån? Elfte gången.
Ja, det blir det.
Ja, det är så otroligt, tycker jag. Och ni gör allt det här ideellt och ja... Det är fantastiskt. Ska vi tillägga någonting? Har du någon kontakt med någon där nere under resten av året? Eller åker ni flera gånger om året?
Ja, alltså, vi har ju en anknytning så tillvida att det heter Swedish Help Center där nere. Det är upprättat som en stiftelse i Ukraina.
Ja.
Och där har vi då en man som heter Sergej Poragnoved.
Ja.
Han är också pastor och han är organisatör för det som händer. Han är svensktalande dessutom. Så det är den kontakten vi har. Och han har ju kontakt över hela landet.
Ja.
Alltså.
Ja, utan er så skulle det vara lite fattigare där. Ännu fattigare, menar jag.
Ja, vi är ju tacksamma att vi får göra det. Och tack för uppmärksamheten.
Tack för att du kom.
Tack så jättemycket. Tack.
Reklam. Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Oh,
Ja, ni hörde Creedence Clearwater Revival från, vad är det, 60-talet va? Gunny, tror jag.
Ja, det borde det vara.
Det hette i varje fall Sussi Q.
Nej, 70 är det nog. 70 var
ja, 70-talet.
Ja.
Nu är det Gunny som kommer och lämna lite boktips. Välkommen Gunny.
Ja, men tack så mycket. Jo, det var så här att jag såg God kväll i torsdags.
Jag hör inte riktigt bra.
Jag såg God kväll i torsdags.
Ja.
Ja. Och då så var det en, de intervjuade en regissör som heter Nils Petter Löfstedt om en dokumentär som han hade regisserat då. Mm. Och den heter Det omätbara. Och den här filmen, den tog 5 år att göra klar. Den hade premiär i fredags och den kommer upp på Filmstaden i Gävle idag. Och jag har läst en recension, jag blev väldigt tagen av den här mannen när han pratade. Och så reflekterat till mig själv. För att han har tidigare arbetat inom omsorgen. Hans båda föräldrar har också arbetat inom omsorgen. Och han vände kameran mot den yrkesgemenskap som han kommer ifrån. Och en skildring av den kvinnodominerande arbetarklassen som växer fram, som varje dag utgör grunden för vårt samhälle. Och den här dokumentären kallas alltså Det omätbara. Och den är gripande och nödvändig, skriver man, av det osynliga arbetet inom svensk omsorg. Genom att följa människor som dagligen engagerar sig i att hjälpa andra ger filmen en unik inblick i en värld som sällan får utrymme i medierna. Alltså, och Löfstedt, som sagt, och han har erfarenhet av omsorgsarbetet. Han lyckas med den svåra uppgiften att balansera det personliga och det politiska. Vi får möta människor som med stor passion och engagemang utför sitt arbete. Men också känna deras frustration över bristande resurser och en samhällssyn som ofta underskattar deras insatser. Han har gått bredvid personalen med sin kamera i alltså 5 år. Filmen blottlägger de motsägelser som finns i ett samhälle som å ena sidan hyllar värme och omtanke, men å andra sidan verkar ha svårt att ge de som utför detta arbete de förutsättningar de behöver. Bland alla utmaningar man står inför så visar man exempel på hur det är att få en stor grupp av barn att somna på en förskola eller att ständigt behöva jaga minuter i hissen mellan hemtjänstbesök. Genom att visa de här vardagliga situationerna på ett så ömsint och ärligt sätt så lyckas Löfstedt skapa en stark empati hos betraktaren. Det omätbara är inte bara en dokumentation av ett problem utan också en stark uppmaning till förändring. Filmen visar tydligt att det arbete som utförs inom omsorgen är av största vikt för samhället och att det förtjänar större uppmärksamhet och resurser. Löfstedts film är både en hyllning till alla som arbetar inom omsorgen och en väckarklocka för oss alla. Det är en film som berör, som engagerar och inspirerar till reflektion. Och den är viktig och välgjord, står det i denna recension. Och jag har ju själv arbetat inom barnomsorgen i över 30 år. Och jag, från 70-talet och framåt. Och egentligen om man jämför med idag så hade ju vi de resurser man från överheten ansåg att man behövde. Man visste hur många barn, hur mycket personal man hade på en förskola. Och ändå så gick jag in i väggen. Så att det här berörde mig väldigt. För att man blir, när man arbetar inom omsorgen så jobbar man med, ju liksom med hela sin kropp. Både själsligt och fysiskt. Och det blev jag förstod inte varför jag inte orkade. Det var ju bara så att en dag var det liksom stopp. Och jag började på en skrivarkurs som hette Skriv ditt liv. Och då fick vi läsa Kvinnor och äppelträd av Moa Martinsson. Och liksom när jag läste den så jag kände igen mig. Hur kvinnor liksom gör allt för att andra ska må bra. Det gör säkert många män också, men det är, kvinnorna dominerar där. Hon kom ju ut 33 med den boken. Och då, 1933, och då var man ju väldigt fattig. Det kan man ju inte säga att man är idag, men situationen, stressen och allt sånt där, det kändes som samma. Boken, den utgår från mor Sofie i slutet av 1800-talet som tillsammans med sin väninna gör något väldigt ovanligt. De börjar med fredagsbad. Och det här är så märkvärdigt. Och det talas både vitt och brett i statakretsarna. Till slut så klarar inte mor Sofie av det här baktalandet längre, utan hon tar livet av sig. Och ur detta hemska så rinner berättelsen om Ellen och Sally fram. Mor Sofie är deras gemensamma ursprung, men de har ingen aning om varandra förrän de som vuxna flyttar till samma lilla by utanför Norrköping. Livet var ju inte så väl fram med de här två kvinnorna. Men de gör så gott de kan och hankar sig fram. Moa Martinsson förskönade ingenting. Hon pratar om kvinnokroppen som livets egen runsten. Märkt efter graviditeter, förlossningar, svält, hårt arbete och en massa umbäranden. Kararna, de har ofta problem med spriten och humöret. Så ansvaret för hem och familj ligger på kvinnorna. Ellen och Sally är två olika personligheter. Men de finner varann och har mycket gemensamt i sina liv. Och de räddar varandra. Trots allt elände tecknas människorna med kärlek. Och ingen är bara god och ingen är bara ond. Utan alla har sina sidor. Det är som det är i verkliga livet helt enkelt. Hoppet om något bättre finns hela tiden närvarande, även i mörka stunder. Om man gör det bästa av situationen, åtminstone om man är kvinna. Boken utgår från kvinnornas kropp och sexualitet. I mor Sofies nakna kropp vid veckans bad och den tecknar ett mönster av lidande utifrån kroppen och sexualiteten i födslovåndor och svält när barnen blir för många. Moa Martinsson ger en motbild till den av manliga författare under samma tidsepok så ofta beskriver kvinnorna som huldran med runda höfter och gungande bröst. Moa Martinsson hämtade inspiration från sin vardag som torpare med fem barn. Maken var för det mesta ute på jobb och när han väl var hemma så var han ofta onykter. Trots sin oregelbundna skolgång under uppväxten fick hon ändå bra betyg och skrivandet blev en ventil för henne hemma i torpet. När hon en gång skrivit en insändare till Arbetaren och fick den publicerad, då kunde hon inte sluta. Några kvinnliga författare som idag kan beskrivas som arbetarförfattare och som jag har läst, nu är det här mitt urval alltså, det är ju till exempel Helene Rådbergs kvinnorörelse, Susanna Alakoskis Svinalängorna, Anna Jörgensdotter Bergets döttrar, Åsa Lindeborg med Mig äger ingen, Maja Ekelöf Rapport från en skurhink. Känner du igen någon?
Ja, de två sista har jag faktiskt läst jag med.
Ja, men kan du tillägga någon annan kanske?
Arbetarförfattare Ivar Lo-Johansson.
Ja, ja.
Men ja.
Nu var det här lite dominerande från kvinnosidan. Jag har ju inte nämnt, det finns ju många... Många män, det gör det ju.
Ja, ja, just det. Nej, det är kvinnor. Men den här Mig äger ingen var en stark bok, det kommer jag ihåg.
Mm. Ja, ja. Men har du varit, och du är ju från Norrköping.
Ja,
har du varit till,
för tjejven.
Ja. Har du varit till Moa Martinsons hem?
Nej. Är det ett museum? Eller?
Ja, man kan besöka det. Alltså för, nu för tiden är det ju 100 år sedan.
Ja. Ja.
Jag var där någon gång på 80-talet tror jag, besökte hennes hus. Och då fick man, då var det nog ett museum, tror jag.
Ja, tyvärr så har jag inte gjort det. Nu är det något fel. Jag vet inte, jag hör... Med själv bara.
Ja, själv, men du går ut i sändning i alla
fall.
Ja,
det är huvudsak. Ja. Ja, då. Nej, men Gunni, du läser mycket böcker.
Ja.
I förhållande till mig så läser du väldigt mycket böcker, kan jag säga. Men den där Det omätbara, det var en film också.
Ja, det är en film.
Det var en film,
det är en
ja.
Film. En dokumentär.
Ja. Dokumentärer är det bästa jag vet att titta på när jag tittar på tv. Olika, det finns ju så mycket. Nu är jag tillbaka igen med det vanliga ljudet. Det är konstigt med våran teknik här. Men det går bra. Okej. Då så, vad har du i framtiden? Vad har du på bokhyllan nu? Eller inte bokhyllan, utan nattesbordet kanske? Eller var har du din, vad är det du håller på att läsa just nu?
Ja,
kanske,
men
ingen.
Det är någon... En okänd systrarna Brontë som jag fick av en god vän. Men jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej, jag kan ju faktiskt säga att jag har en bok på nattesbordet som heter Mor och döttrar. Och den är från Sri Lanka, mitt andra hemland som jag brukar säga. Det är en ganska tjock bok och det handlar om mor och döttrar i 3 generationer i Sri Lanka. Det är väldigt intressant. Den får du låna mig sen.
Tack, det ska jag göra.
Okej, då är vi klara på den här punkten tror jag. Och vi fortsätter i programmet och nu så kommer någonting som heter You Might Need Somebody, Randy Crawford. You don't have to be alone.
Med ojämna mellanrum så levererar vi små miniporträtt av svenska artister som vi minns genom årens lopp. Och idag ska vi få veta lite mer om Tova Karlsson. Tova Karlsson vann Biljournalens och Folkparkernas amatörtävling 1954 då hon var 18 år. Orkesterledaren Seymour Östervall engagerade henne direkt till sin orkester på Nalen och det var också han som gav henne artistnamnet Tova Karlsson. Tove efter hennes pappas smeknamn på henne och Karlsson som blev en amerikanisering av Karlsson. Numera heter hon Birgit Rosmarie och har efternamnet Arnlert efter sin make Bengt Arnlert som för övrigt vid den tiden när de träffades var fotbollsstjärna i AIK. I slutet av 50-talet så tog hennes sångkarriär fart på allvar och höll i sig bra många år framöver med en topp 1967 med monsterhitten Alla har glömt som också Anneli Rudé har spelat in långt senare. Efter åren med Seymour Östervalls orkester och ett ständigt turnerande under 50-talet så tröttnade hon och hoppade av. Hon jobbade en period på kontor i hemstaden Eskilstuna men insåg efter ett tag att hon helst av allt ville sjunga och så återvände hon till artistlivet. Men hon hade lämnat turnerandet för gott och hon blev vad man kan kalla en typisk grammofonartist. Och som sådan hade hon mängder av låtar på svensktoppen. Men innerst inne var hon inte så intresserad av artistkarriären. Så till exempel har hon blivit Eskilstuna trogen under alla år. Hennes skivbolag skickade henne till Schweiz en gång där hon framträdde i en tv-show tillsammans med Paul Anka. Och det resulterade i ett lockrop från USA, men Tova var inte intresserad. Hon ville hellre stanna hemma vid. Till Stockholm reste hon bara när skivbolaget hade några nya låtar som de ville att hon skulle spela in. Hon och hennes make bor för övrigt fortfarande i Eskilstuna i norra delen av kommunen. Så lyssnar vi på den stora hit som hon hade 1967. Alla har glömt. Text och musik, Peter Himmelstrand.
Telefonen har glömt bort hur du lät, har ingen talar längre. Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Nu kommer Marianne Minell och Gunnar Lidfält att berätta om ångväverit. Eller Vävareparken.
Tycker du vi ska gratulera Gävleborna till att de har fått en ny park?
Det tycker jag absolut. Men ny och ny, den har funnits tidigare också, den här parken vid Södra Kopparslagatan. Ja, faktiskt sen början av 60-talet ska vi säga. Då tror jag att man fick ordning på det hela och det blev en park. Men mer av en tillfällighet. Därför att från början så köpte stan in de där fastigheterna. Tre fastigheter i kvarteret Oxen med avsikten att det skulle byggas hus där.
Mm. Men jag måste säga att jag går förbi där massor av gånger och jag har inte sett att det har varit en park. Men det är för att den har varit så igenvuxen.
Jo, det är så. Den har varit lite anonym och den har varit lite mörk och skuggig under de stora träden. Och så har det funnits stora buskage mot Kopparslaggatan så att man har inte haft någon insyn heller i det hela. Så att den har inte märkt på något sätt.
Nej, det var verkligen en överraskning. Men varför finns det en park där över från början?
Ja, men som jag sa, det var nog mera en tillfällighet eftersom de här tre fastigheterna som var bebyggda med bostadshus och gårdshus på den tiden köptes in för att man skulle kunna bygga nya och stora hus på platsen. Men av olika skäl så dröjde det genomförandet. Och då ställde man i ordning marken mera provisoriskt egentligen som någon slags park. Och sen utvecklades det där så att det blev aldrig något bostadshus där utan det blev till slut en park. Vävareparken som den hette. Men det heter den inte från början.
Nej, vad heter det då?
Ja, det finns olika ansatser där. Men en del av de som bodde i området kallar den för Oxparken. För att det här ligger inom kvarteret Oxen.
Den är ju ganska stor ändå, parken, va?
Ja, inte överdrivet stor ändå. För att den är ungefär 50 meter lång och ungefär 25 meter djup. Så att det är ja, en slags mellanstor liten stadspark, så kan man kalla den.
Mm. Men vad är det nya med den här parken nu då?
Ja, med tiden så har den väl upplevts som lite nedgången och nedsliten. Och då har man bestämt sig för att ta nya tag och förnya parken. Och det är det som har skett nu. Och den invigs faktiskt idag den 5 november. Ja. Och då har man gjort om den, förnyat lekplatsen med nya redskap. Lite fantasieggande, roligare redskap dessutom. Mm.
Hur kommer en sån här park till då? Jag har sett att det har varit upprop. Så boende har fått yttra sig och så.
Ja, det har varit en webbenkät som det kallas. Alltså, man har gått ut till de boende i grannskapet och via sina datorer har fått lämna synpunkter. I vilken utsträckning de har beaktats, det vet jag inte. Men de har i alla fall fått lägga sina synpunkter på en park. Och så gör man ju idag när det gäller förnyelse av parker. Mm. Till exempel Brunnsparken på Söder var ett typiskt sånt exempel där många fick lämna synpunkter.
Ja, och den har ju också blivit väldigt bra.
Den har blivit väldigt bra och mycket uppskattad, inte minst av barn.
Ja. Det finns en del bänkar där som man kan sitta. Är det något vi saknar i parken?
Ja, det första jag tänker på det är ju egentligen det här med utrymme för bollspel. Och det finns ju inte. Det finns gräsmatta. Det gör det, men det är ingenting som egentligen är lämpat för bollspel, utan då hänvisar kommunen istället till bollplanen in till Polhemskolan på andra sidan Brunnsgatan. Men ja, det finns bänkar och i varje fall ett bord, egentligen kanske det är lite, borde finnas fler bord också.
Och där hade jag synpunkt, för jag tyckte att det skulle vara längre bord där det fanns utrymme att man kunde skjuta under en rullstol så att det blir mer anpassat.
Ja, det är en befogad synpunkt tycker jag. Överhuvudtaget så har, jag gissar väl ändå att handikapporganisationerna har fått lägga synpunkter också på det här. De brukar ju vara remissinstans när det gäller stadsbyggnadsfrågor.
Det fanns utrymme för en informationstavla. Vad skulle du vilja att det skulle stå på den?
Ja, för det första vad parken heter. För det är inte många som vet att den heter Vävareparken. För övrigt så döptes den till Vävareparken 2014. Och namnet har att göra med närheten till det gamla Gävle ångbryggeri som ligger ungefär 100 meter längre söderut. Det var en mycket stor fabriksanläggning som dominerade i stadsbilden, och det är nog därför som den här platsen har fått namnet Vävareparken också.
Och det skulle du vilja, att det skulle stå på den här informationen?
Absolut, och det är dessutom lite grann av platsens historia och hur den har tillkommit och så vidare. Många människor läser gärna på de här informationstavlorna som numera finns uppsatta runt omkring i stan genom bland annat museets försorg. Ja.
När var den här fabriken aktiv då?
Ja, den byggdes ju 1918 och ritades, projekterades i en slags funkisstil. Egentligen minst 10 år innan funktionalismen fick sitt genombrott här i Sverige. Så på så vis är den arkitektoniskt intressant.
Vad är funkisstil?
Funkisstil, det är när byggnaden i sig innehåller bara det som är funktionellt för byggnaden. Det finns inga dekorer till exempel på byggnaden. Och rena, raka linjer och former, det är det som är utmärkande för funkisstilen.
Mm. Hur länge var fabriken aktiv då?
Ja, in på 1960-talet, men sen upphörde ju verksamheten av olika skäl. Men det var en mycket stor arbetsplats. Det fanns, jag tror, mer än 500 anställda. Flertalet var ju kvinnor som arbetade vid de här ångdrivna, eller det var ju ångmaskin och så var det remdrift till de olika väverimaskinerna.
Så det var en viktig fabrik för Gävle?
Ja, det var en väldigt viktig och en, för sin tid, mycket stor arbetsplats. Och som sagt, de flertalet anställda var kvinnor.
Då får vi se sen då, om vi kommer tillbaka hit till den här platsen och se om det finns information om den här fabriken.
Ja,
också
vi ser fram emot det.
Vilken tur jag hade när jag var på väg ifrån parken, så stötte jag på Ingrid Sigsjö. Och det som var roligt, jag berättade vad vi hade gjort, Gunnar och jag. Och då berättade du att du hade varit med och kommit med synpunkter på parken. Du svarade på en enkät. Vad hade du för förslag?
Ja, jag såg ju i tidningen att man kunde lämna förslag. Och jag hade precis flyttat in på Pyndaren. Så jag tyckte att den här parken borde man göra till ett oas för seniorer. Eftersom det finns så många äldre boende runt omkring här, och en liten park för speciellt de vore ju väldigt trevligt. Så jag skrev ett e-mail att gör det till en oas för seniorer med soffor med armstöd och bord så att man kan fika och sitta och träffas, och gärna fina rabatter och en fontän drog jag till med också. Och nu så ser resultatet ut som att ja, det finns soffor med armstöd och bord och en fin rabatt och, men ingen fontän, men det kanske var vart hoppas för mycket. Men det ser väldigt trevligt ut.
Ja, så du är nöjd med resultatet. Ja.
Jag tycker att det har blivit väldigt fint och en fin del för lekparken också. Så att gamla kan kanske titta på de unga och man får lite kontakt den vägen också i en park. Det är väl fint.
Ja, får hoppas att den kommer att utnyttjas.
Ja, jag hoppas på det med.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Pinetop Perkins var aktiv in i det sista. 93 år gammal medverkade han vid Notoddens bluesfestival. Och när han avled i mars 2011, 97 år gammal, hade han över 20 spelningar inbokade i sin kalender. Joe Willie Perkins föddes i Belzoni, Mississippi. Han växte upp på en plantage och inledde sin musikaliska karriär som gitarrist. Men i ett bråk med en körflicka blev han svårt knivskuren i vänster arm och kunde inte fortsätta som gitarrist. Han växlade då om till piano. Artistnamnet Pinetop fick han efter en inspelning av Pinetops Boogie Woogie, som då är skriven av Clarence Pinetop Smith, som avled av en förlupen revolverkula under ett bråk på ett danshak i Chicago 1929. Genom åren kom Pinetop Perkins att arbeta med flera artister, Robert Nighthawk, Sonny Boy Williamson och Earl Hooker, för att nu nämna några. Och han hade länge verkat som soloartist när han 1969 ersatte Otis Spann som pianist i Muddy Waters band, när Spann kände sig mogen för en solokarriär. Jag tänkte vi skulle höra en Waters-hit, men i Pinetops egen version, inspelad i Yellow Dog Studios i Austin, Texas, den 11 september 2010 av den då 97-årige Perkins. I've got my mojo working. Efter 10 år med Muddy Waters bildade Perkins The Legendary Blues Band tillsammans med flera före detta Waters-musikanter, bland dem trumslagaren Willie Big Eye Smith, som syns i en kort sekvens i filmen The Blues Brothers, där han tillsammans med munspelaren Big Walter Horton ackompanjerar John Lee Hooker i Boom Boom på Maxwell Street Market när bröderna ska försöka övertyga Matt Guitar Murphy att trots fruns rabiata motstånd ge sig ut på turné med bandet. The Legendary Blues Band kommer att göra flera album och man kommer att turnera tillsammans med Bob Dylan, med The Rolling Stones och med Eric Clapton. Och när bandet upphörde 1993 fortsatte Pinetop göra plattor i olika konstellationer. I juni 2010 kom albumet Joined at the Hip tillsammans med just Willie Big Eye Smith. Men jag har valt en låt från ett album från 2008, Pinetop Perkins and Friends, med inte mindre än 14 prominenta gäster, bland dem B.B. King, Eric Clapton och Willie Big Eye Smith. Från den ska vi höra en cover av James Clarks hit från 1945, Look on Yonder's Wall.
look on yonder wall. Dang it, down my walking cane. Look on yonder wall. Dang it, down my walking cane.
Walking cane.
Well, now you're come, my little baby. Darling, you're come, your man. I drunk last night, you know, and walked the streets all night. Thinking about the little girl, why wouldn't feel it just right? So look on yonder wall, bring me down my walking cane.
Bring me down my walking cane.
Well, now yon come, my little darling. Baby, yon come, your man. Nice, you know, and walk the streets all night. Thinking about my little baby, and why I wasn't feeling just right. So look on yonder wall. Bring me down my walking cane.
Bring me down my walking cane.
Well, now yon come, my little darling. Now yon come, your man. So night, thinking about my little girl waiting, feeling just right, and I look on yonder wall. Bring me down my walking cane.
Bring me down my walking cane.
Well, now you're come, my little baby.
Now you're come, your man.
Sven-Erik Lundberg, han har sina blues, och den här gången var det Pine Top Perkins. Tidigare så spelades Son of a Preacher, Dusty Springfield. Och nu så ska vi spela Perfect Day med Lou Reed. Och sedan så har jag panelen här.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Välkomna in i studion, Conny Persson, Ulla Ejemar och Sven-Erik Lundberg. Helt ny konstellation.
Det låter bra.
Ja, det här är alltså panelen. Och vi diskuterar ju aktuella ämnen. Det tänker jag göra idag också med er. Men först tänkte jag att Ulla Ejemar ska få presentera sig lite grann. Du är helt ny. Du var med för en vecka sedan ungefär, eller var det 2 veckor sedan?
Ja, jag tror att det var 2 veckor sedan. Ja. Jag har varit med en gång alltså. Mm.
Ja, och då, det är ju så att när det är någon som inte kommer av någon anledning så hittar vi på någon vikarie. Och i det här fallet så blev det du. Och jag och lyssnarna är nyfikna på, vem är du?
Jag är före detta journalist och före detta arkivchef. Jag jobbade i 25 år på Arbetarbladet. Okay. För det var genom jobbet där som jag kom till Gävle. Ursprungligen är jag från Jämtland. Jag har också bott i Stockholm och Söderhamn. Och sen 2014, då slutade jag på Arbetarbladet där jag var nyhetschef under väldigt många år. Och blev chef på Arkiv Gävleborg innan jag så småningom blev pensionerad.
Okay.
Så att, för jag har alltid varit intresserad av historia och sånt där. Så jag håller på med det också.
Mm. 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 Kanske vi kan få något intressant ämne sen som handlar om historia. Dock inte idag. Men du kanske blir inhoppad igen, vad vet jag. Men det kan hända. Och Conny Persson, du får också presentera dig eftersom det, du har ju varit här jättemånga gånger. Men de flesta gångerna då talar man inte om, utan man säger bara namnet och lyssnarna behöver bli påminda.
Mm. Ja, vad har jag gjort? Jo, jag familjefar och sådär. Men jag har varit chef på Gävle stadsbibliotek. Det är nästan 10 år i stort sett. Och sen jobbade jag på Arbetarbladet på tidningen där som, vad heter den? Taltidningen tror jag det heter. Arbetarbladets taltidning som man skickade ut i 10 år ungefär. Sen jag driver antikvariat under nästan 40 år och gör fortfarande. Mm. Så det är min bisyssla om man säger, när man inte håller på med vanliga bin utan böcker.
Ja, just det.
Bokidiot brukar jag kalla mig.
Ja. För vi ska prata kanske om böcker. Vi har ju gjort det också. Gunja här har kommit med en hel del boktips. Prata om bland annat Moa Martinsson. Mm. Från min gamla hemstad Norrköping. Sven-Erik Lundberg, du är ju jättekänd nu.
Är jag det?
Ja, nu är du känd.
Inte på stan.
Nej. Det kanske inte det. Men vi syns ju inte, vi som jobbar på radion så mycket. Men i de här sammanhangen är du känd. Och du har ju varje vecka så finns du med blues. Idag har vi ju hört Pine Top Perkins. Jag är inte så hemma på de där namnen. Men det är väldigt trevligt och väldigt bra musik. I mitt tycke i varje fall. Men nu har du fått hoppa in som tyckare.
Jo, jag får ju göra det då och då.
Ja, och det tycker vi är bra.
Ingen fråga vad jag tycker.
Ja, ska vi berätta hur du sniglar in i det här?
Nej, det gick åt många vin och bröd.
Det var så här att, ja, det är väl 3 år sedan nu, va?
Nej, det är nog 7 år sedan.
Nej.
Tiden flyger.
Kan alltså. Det aldrig vara. Jag tänkte, var en trevlig man som kommer hit med vinerbröd och pratar. Ja. Och nu är han programledare ibland och hoppar in ibland. Ja, vem du är i övrigt... kan du ju få berätta också.
Ja,
professor är du.
Ja, det är jag också. Jag har varit lite gärna i akademin heter det. Ja. Inte ekonomin, akademin. Annars är jag ju ingenjör då, från början och har jobbat med tillverkning av stål framförallt. Eller bearbetning av stål. Jobbat lite internationellt och sådär. Va?
Ja, du har ju varit i bland annat Ukraina. Ju.
Det har jag varit, ja.
Det här med panelen är så kul tycker jag. Vi ska försöka ha en bredd med olika åsikter. Och då är det bra om man har olika bakgrunder. Och den här gången så ska vi börja bara med... jag skickade ut faktiskt. Jag brukar inte göra det att man skickar ut vad vi ska prata om. Därför att det finns en del då som läser på så där, och då blir det så, då blir det inte spontant, känner jag. Men däremot har jag skickat ut, vem tror ni blir årets Gävlebo? Vi börjar med dig, Conny. Har du tänkt på någon?
Det är inte jag, Ulla eller Sven-Erik blir, så får vi ta någon annan. Nej, men jag, vem som blir? Jag
bara, kandiderar du?
Nej, för fasen, aldrig. Utan jag bara säger min favorit. Mm. Och det är Barbro Solberg.
Nej, men gud, det är ju min favorit,
ja,
också.
Det är min favorit. Jag tycker, hon gör verkligen någonting för Gävle. Alltså, dels redigerar jag ju redaktör för från Gästrikland. Hon jobbar väldigt hårt där. Så jobbar hon ju hårt med. Hon har jobbat med Arkiv Gävleborg, suttit i styrelsen. Hon har jobbat med gamla Gävle och lyft fram Gävlebor som har skrivit olika saker. Och folk i skymundan och sånt. Hon gör ett enormt ideellt arbete för Gävle och Gävlebor och Gävles historia. Både nutid och framtid. Och har hjälpt många utländska studenter vid högskolan och sånt där, tagit hand om kinesiska. Så hon är min absoluta favorit. Väljer de inte henne, då har de gjort ett dåligt val.
Men har inte hon varit på tal tidigare?
Det har hon säkert varit. Hon kanske har fått det, men då tycker jag hon kan få det igen.
Ja, det är det jag funderar. Har hon inte fått det?
Jag tror inte hon har fått det.
Nej,
men det, hon är också, det är den enda jag kan tänka mig. För ja. Det har ju... Just att hon har jobbat ideellt i decennier och lyft fram saker. Men en sak som du inte tog upp, det var ju också att hon skriver ju i tidningarna, både på kultursidorna men just också roliga grejer på insändarsidorna. Ja. Hon uppmärksammar liksom stort och smått. Ja. Och hon är ju, hon börjar väl snart bli 90, tror jag.
Och jag tror till och med hon är över 90.
Hon liksom, hon bara kämpar på.
Ja.
Nej.
Jag är förstummad av det här, alltså jag vet inte vad jag ska säga.
Nej.
Men jag tycker Conny är inne på rätt sak. Alltså att vem det blir handlar ju egentligen om vad är det för kriterier man ska ha för en som blir årets Gävlebo. Mm. Och det tycker jag, det ska vara någon som har kompetens, kunskap och som framförallt har gjort någonting som sticker ut lite grann.
Mm.
Och jag skulle nästan kunna stödja er också, men jag ska inte göra det.
Utan du kommer med en egen?
Ja, det vet jag inte, men jag har i alla fall funderat på Christian Ekenberg, som jag tycker är en väldigt strong kulturredaktör i det här aktuella kulturklimatet. Mm. Han har ju alltså en fantastisk arbetskapacitet och en integritet som jag tycker är intressant och får väldigt mycket gjort. Alltså om man tittar på kultursidan i Gefle Dagblad, så tror man ju inte att det är någon kulturkris.
Nej, han gör ett fantastiskt arbete, men han har ju också jobbat länge på Arbetarbladet.
Ja, det har han gjort. Det stämmer.
En gång i tiden.
Ja.
Nej, men han gör ett
det finns andra
jobb.
Tidningar också.
Nej, men han har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Och han är nog precis samma typ av person som Barbro Solbe. Mm. Så att jag tror ingen av dem skulle känna sig jättebekväm med att stå där på podiet.
Nej, det är...
Men de jobbar på. Och det, jag tycker också att det är när du pratar om kriterier. Alltså människor som åstadkommer någonting. Och som kanske inte är jätteförtjusta i bara stå i rampljuset. Men som vill få någonting gjort. Alltså. Och som jobbar på år ut år in.
Mm. Och det är lite grann också det att de jobbar med någonting som de flesta de tycker det ska vara någonting kanske inom sport eller mycket annat och sånt där som Brynäs eller Gävle IF eller vad som helst. Men det är viktigt att den här delen av kulturen och Gävles själ på något sätt, alltså historiskt och annat lyfts fram. Mm. Och då tycker jag Solberg är ett fantastiskt namn. Och Ekenberg också för den delen. Så att,
Men ni sa att han jobbar på Arbetarbladet, men han har ju... Det är ju Gefle Dagblad nu.
Han jobbar på båda tidningarna.
Okay.
Det är ju samma koncern nu, så det spelar inte så stor roll.
Nej. Men däremot så tror jag inte att han kan komma i fråga, för då utser de ju en av sina egna.
Ja.
Just det.
Det är en aspekt.
Ja, men det ska ju vara någon som syns också och gör saker. Mm.
Men det här som Conny var inne på också då, om sportprofiler och sånt där, så skulle väl jag kunna tänka mig att en sån som Johan, vad heter han?
Alcén,
ja, precis. Som jag tycker har gjort ett väldigt strångt arbete med Brynäs. Då. Mm. Men frågan är om det är ishockey som är Gefles själ.
Ja, det är väl också det.
I någon mån är det ju det. Mm.
Ja, jag menar Lennart Tigen Johansson, han fick ju Gefles kulturpris en gång i tiden. Jag tror det var 1981, som var gammal hockeyspelare i Brynäs. Och det där var ju ett väldigt rabalder.
Var det?
Ja, det blev väldigt rabalder. Man tyckte att just kulturpriset skulle gå till kanske mer och
inte
den som jobbar mer. Å andra sidan så tror jag att kommunen har slagit ihop organisationen fritid och kultur då, så att det var väl lite grann av ett parentes.
Ja, just det. Det är inte nu. Nej, men jag tänkte på GIF som har åkt ur Allsvenskan.
Det kan ju inte vara någon bragd.
Nej, tvärtom.
Men om man ser som motvikt till det kan man ju se mitt hemmalag Degerfors. En liten bruksort som går upp istället i Allsvenskan. Va? Ja. Det tycker jag är en bragd.
Ja, det är det.
Faktiskt. Med de ekonomiska resurser de har och mycket annat. Va? Men de har ju en historia, brukshistoria av fotboll bland annat, och samla bygden och framförallt. Så att det tycker jag var bra.
Jag sa ju naturligtvis fel. Superettan är ju de åkte ur.
Ja, de åkte ur.
Jag hörde själv hur jag sa allsvenskan. Mm. Ja. Men de har ju varit allsvenskan en gång i tiden. GIF.
Jo.
Då gick men jag på fotboll.
Problemet är att bygger man stora palats så åker man sakta neråt. Det var ju när de byggde det stora fotbollsstadion. Sen har de bara åkt rakt neråt.
Ja. Ja, men då får vi säga att vi får vara glada att vi också kommer få ett kulturpalats nu när Agnes öppnar.
Ja,
just det. Bara vi inte sjunker ner där också.
Ja, just det.
Ja, ekonomin lär inte bli lätt för inom kultur och fritid.
Nej.
Vi kanske ska ägna några ord åt Agnes. Det ska ju bli invigning, jag tror det var den 6 december.
Ja, de öppnar då, men en stor invigning ska vara i januari sen. Okay. Alltså på Agnesdagen, om man säger.
Och det är nämligen 21 januari, vet jag.
Ja.
För att det är på min födelsedag.
Ja, just det.
Då är det Agnes.
Ja.
Det, av den anledningen vet jag det. Jaha, det var ju trevligt då. Mm. Men har ni några synpunkter? Vi har ju haft det uppe för tidigare. Och då var det att det blev så fruktansvärt dyrt. Dubbelt så dyrt som från början. Tror jag. För det nämndes 400 miljoner och nu har jag hört 800 miljoner. Men ja, det är väl inte slut där?
Ja, så mycket är det 800 miljoner eller inte. Men det gick ju upp ifrån 400 miljoner, kanske 60-70 miljoner tror jag. Någonting. Men jag vet inte exakt.
Nej, men innan det är slut förstår du, så tänker jag. Men ska vi avvakta med det tills det har blivit invigt och så får vi se. Men vad vi förväntar oss, vad förväntar vi oss, Ulla?
Av Agnes?
Ja.
Ja, bara att det öppnar och att det ska vara mycket aktivitet där. Och sen tycker jag att man ska lägga mycket fokus på litteraturen. För att när jag är in och tittar på det så handlar det mer om att det finns poddstudio där och lite grejer. Och det är nog bra, men det är ju jäkligt viktigt att det också finns böcker att låna.
Mm.
Och då är jag rädd att det är en sån sak som kanske är svårt att få pengar till när huset är dyrt.
Men om det heter kulturhus, då ska det innefatta bibliotek.
Ja.
För
det är ju bibliotek, men det är ju, jag tror liksom att litteraturen och böckerna blir ytterst viktiga ändå. Mm. I dessa tider när man inte vet vad som är sant och inte sant genom det här AI och genom alla källhänvisningar och sånt va, som kanske inte existerar på nätet. Det huvuddelen av ungdomar och sånt där är de ute på TikTok och alla möjliga ställen. Va, så att det är jätteviktigt med bibliotek där man har folk som kan vägleda på rätt sätt också i den här kunskapsdjungeln. Det är ytterst viktigt för demokratin helt enkelt. Det är grunden.
Och ska det vara gratis att låna böcker?
Ja,
tycker jag.
Absolut.
Det har väl alltid varit. Och det
inte alltid.
Inte?
Nej, det fanns ju lånebibliotek tidigare. Man betalade en viss summa och sånt där. Men det är ganska lång tid tillbaka är det gratis.
Som jag känner till i alla fall.
Då är det hyrböcker då, menar du?
Ja, hyrböcker. Ja, men de hade ju det. Alltså runt om i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tror det var i Gävle också. Fanns det till.
Däremot kostar det väl om man behåller den för länge och inte lämnar tillbaka den. Får man peja lite.
Det fanns ju något så här inkast man kunde lägga in på baksidan då, så man kunde smyga in då där på lördagarna. När det var
men de håller reda på det i alla fall. Ja, så det, då får du en skuld nästa gång.
Får man
en
verklig hem då?
Ja, det blir en skuld som lagras. Ja. Till slut kommer kronofogden och tar allt. Nej, jag skojar.
Ja. Lånar.
Ja, jag gissar att det var det. Det var ungefär som jag sa.
Då ber jag 1000 gånger om ursäkt. 460 miljoner. Det är bra att Gunni har lite information här.
Hon har kollat på nätet.
Ja, hon kollar på nätet. Det är ju det man gör. Det gör jag 10 gånger om... Nej, men många gånger om dagen så kollar jag. Googlar jag fram namn framförallt som jag inte kommer på. Är det någon mer som gör det?
Ja, nej. Inte 10 gånger.
Nej, men fler.
Många gånger.
Många gånger. Man sitter och pratar. Och så pratar man om en artist, till exempel, hur gammal är han? Och så kan man inte komma på namnet och så... Och så vidare. Vad säger ni att, om att vi ska prata om det här med att polisen får omhänderta ägodelar utan att man kan bevisa att det har varit ett brott? Sven-Erik?
Ja, det känns tveksamt alltså.
Ja.
Att man ska kunna ta en ägodel som det inte är bevisat att det kommer från brottslig verksamhet.
Mm.
Samtidigt så vet man ju alltså att det kommer att vara nödvändigt att ta de här ägodelarna ifrån de här stora gangsterligorna då, så att...
Frågan är hur hittar de dem? En Rolex-klocka till exempel. Ja. Ja, men det är just den saken.
Det ligger väl i nivå där man liksom, man köper ju inte en Rolex för flera 100 000 och inte får något kvitto eller något sånt där. Nej. De måste ju bevisa, ja, var fick du pengarna ifrån? Mm. Du deklarerar för 13 000 om året. Mm. Hallå?
Det är ju där det...
Mm. Jo, men det är ju den bevisföringen då, ja, som blir någon slags sekundär bevisföring.
Ja, det blir en omvänd bevis. Ja. Du måste visa att du har köpt den, va?
Mm.
Annars så är det från brott. Troligtvis. Mm.
De måste ju skriva om lagen, antar jag. För att, men var det idag det stod, jag har inte hunnit läsa, men det var någon som sa att redan nu har de...
Ja, för de hade ju möjligheter att ta saker redan tidigare. De var ju ute med razzier med polisen och kronofogden och tog bilar och så. Och nu har man väl utökat möjligheterna, som jag har förstått det. Vi har inte läst på här. Men
nej.
Men bevisbördan hamnar ju på den som åker i en Porsche och som sagt taxerar för 13 000 kronor. Mm. Ja, hur... För, ärligt talat, om man skulle äga en Porsche eller en Rolex så skulle man nog vilja ha kvittot kvar utifrån att det händer något.
Mm. De är ju korkade som visar sig med de här.
Ja, men alltså, lite grann ligger det väl i att visa att man har det. Va?
Ja, det är väl det.
Och då ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här.
Men det är så med oss, de är väl som oss vanliga människor. Många gillar att gå i märkeskläder och sånt där, att man syns att det att du har den och den och bär en väska som från något speciellt märke som är väldigt dyrt och så är det. Det är bevis på att jag har pengar, jag är...
Ja, men alltså det är ju dubbelt som du säger, va? För att helt plötsligt så hamnar ju liksom bevisbörden hos den. Normalt är det ju polisen som ska, rättsväsen ska bevisa att jag har gjort fel. Nu är det jag som ska bevisa att jag har köpt den här Porschen på ett hederligt vis. Men samtidigt också, visst, de här har ju då, de gillar märkesgrejer precis som många andra av oss gör. Men det är ju också en del av deras makt som ligger i att de visar sig med de här prylarna, va?
Ja, det är det.
Och det är väl kanske därför man är så mån också om att plocka in dem. För att det sänker deras status att de inte kan köra i en Porsche.
Det här det är lite inne på ungefär det, i alla fall med brott. Var det någon som såg, jag såg att det skulle bli 5 avsnitt om Stureplansmorden. Var det någon som såg det?
Nej,
det kommer att bli...
Men det var de som blev, ja, som inte fick komma in och åkte hem och hämta...
Just det,
för den
30,
30 år sedan.
Ja, 30 år sedan var det. Och så var det dörrvakterna där som hade en framstående position där i tv-programmet också. Det var ingen som har sett det.
Jo, jag såg det.
Ja, de berättar ju om den här kulturen som fanns på den tiden och hur populärt det var att gå dit. Och sen, ja, vilken katastrof det blev.
Det var ju katastrof. Det jag, min reflektion är att vi är otroligt upptagna av true crime nu. Att allvarliga brott blir liksom underhållning. Så att jag känner mig väldigt kluven. Å ena sidan så är det viktigt att uppmärksamma att det här har hänt. Det är inget nytt.
Men det är bra underhållning.
Jag tror inte det är bra underhållning, utan jag tror att det är någonting som underblåser det här. Alltså att det blir lite grann de här lite mer vinddrivna existenserna och säger att det där är häftigt, det vill jag hålla på med. Så att jag tror att det är...
Jag tror också det, att det triggar igång. Alltså jag ogillar personligen väldigt skarpt sådana här typer av serier.
Alltså,
ja, det gör jag. Jag tycker det är liksom en makaber underhållning egentligen. Och precis att det kan trigga igång typer inom den kriminella världen lite grann sånt där. Så att, nej. Vad ska de göra dem för? Jag förstår inte vitsen med att göra dem.
Jag
tjänar pengar.
Nej, jag tycker att det var väldigt intressant. Men min bakgrund kanske gör det då.
Yrkesskada.
Men det har bara varit ett avsnitt än. Vi får se vart det tar vägen.
Det kommer fyra till. Ja, jag kommer föra det. Jag läste i alla fall att han, Tommy Cetreus tror han hette, en av de här hemska mördarna. Han är fri nu. Han hade avtjänat 26 år. Och sen dess så har han begått ett narkotikabrott. Bara.
Det var lite.
Det är nästa fråga som kan diskuteras någon annan gång, nämligen rätten att byta namn.
Ja, just det. Det gör vi. Nu är det dags för panelen att avslutas. Så ja, det blev lite tvärt, men vi hann med en del. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Och så blir det reklam nu.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, det var våra sponsorer det, som vi inte kan leva utan. Det är väldigt viktigt att vi får ha våra sponsorer. Nu så har nästan hela 2 timmar gått och vi ska titta lite grann vad som händer i veckan. Och Sven-Erik engagerar jag här lite grann. Han gnuggar sig i ögonen och tittar igenom vad jag har strukit under för, som jag tycker då är intressant nästa vecka. Jag vet inte.
Ja, nästa vecka, det är ju den här veckan.
Ja, jag menar den här veckan som som är på gång.
Ja, och då kan vi börja med idag, som vi har country rock med Creedence Clearwater Trio på Musikhuset klockan 19. Imorgon, det var väl inget direkt. Torsdag är det lunchkonsert med Thomas Backman, Carl Bagge på Kanalgården i Sandviken.
Och det är jazz från 60 till 90-talet. Det är med Skogs band, övervåningen i musikhuset klockan 19. På fredag kommer Ösnöjen på höstturné, eller höstturné, jag vet inte hur man ska uttala det. Och det är Källaren, Centralteatern och Folkets hus klockan 19 då på fredag. Och det är live The Confusions musik, Fyren Norrsundet, klockan 20. Lördag är vernissage, Carina Bodström, Ockelbo målerier visas från i Hofors då, Ockelbo Hofors, 12-15. Och på lördag också då Besvärliga kvinnor, en intressant pjäs som jag såg recenseras i tidningen idag för övrigt.
Den tänker jag försöka att gå på.
Mm, och det är på lördag Dybäckska gården klockan 16. Mm. Och sen en hyllning till Olle Adolfsson på kvällen, Andreas salen klockan 16.
Så intressant.
Intressant, det står upp komedi med Al Pitcher. Tid för skratt, Gävle konserthus, lördag klockan 16 och 19.30.
Ja, och sen det var lite hopplock då som vi har funderat på. Och sen är det ju Mats som sänder nästa vecka.
Nej, det är inte Mats som sänder nästa vecka.
Vad bra att du kom in då.
För Mats är...
Ja, han är på Irland.
Ja.
Just det.
Och då kommer jag att sitta på din stol där.
Ja, då är det ju du, Sven-Erik. Du ser, jag kände på mig att jag skulle ta in dig för att läsa det här. Karin Fagerlund heter jag. Och Gunni Jonsson heter hon som sköter med spakarna här. Och hon har ju också kommit med boktips idag. Och vi tackar för oss. Och vi tackar för att ni lyssnar på Seniorradion. Och nu kommer Andrea Bocelli med Conte Partiro.
Conte Partiro.
Oh, ja, tack.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole. So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, paesi
really